Veckans gäst är kanske lite av en doldis för vissa av er där ute, trots sina otroliga 160 miljoner streams på Spotify. Ja, ni hörde rätt, 160 miljoner, det är helt galet. Men nu stundar en medverkan i årets Melodifestival, så det känns bara som en tidsfråga innan han får sitt stora kommersiella genombrott, även för den stora massan. Faktum är att många av er dessutom önskat just denna kille till podden genom alla år egentligen. Så nu kände jag att det fan i mig var dags. Jag talar givetvis om den fantastiska och begåvade Emil Assergård. Ja, det är han som är veckans gäst i Nemo möter en vän avsnitt nummer 324. Jag heter Nemo Idén på Instagram. Följ mig gärna där, då blir jag väldigt, väldigt glad. Ni kan också mejla mig på nemoidén@gmail.com. Ja, om ni vill önska gäster till podden till exempel, eller bara kolla läget med mig. Det är alltid trevligt att få mejl. Och den här podden klipps ju precis som vanligt av LL Experience AB, som bland annat gör finfina Göteborgspodden. Ja, nu drar vi igång detta härliga samtal tycker jag. Plats på scen för Emil Assergård i Nemo möter en vän avsnitt nummer 324. Nu kör vi en liten jingel.
Nemo är en kändis, den största som vi har. Nu ska han snacka med en kändis och göra någon glad.
Ja, Nemo, ja, det är Nemo. Nemo möter en vän.
Snusen inne?
Ja, jag tog ut den faktiskt.
Du tog ut den?
Ja, jag gjorde.
Han var fint.
Jag tänkte, nu måste jag skärpa mig.
Är det så?
Ja, ja.
Känner du på tårna nu?
Ja, men faktiskt. Det gör
jag. Vi kör Nemo möter en vän med Emil Assergård.
Yes.
Hej!
Senare.
Välkommen hit.
Hör du, stort tack.
Ja. Varför tog du ut snusen för?
Ja, men jag tänkte, det känns lite så här, alltid när jag ska sjunga och innan jag ska göra saker så brukar jag alltid ta ur den, liksom, av ren respekt på något sätt.
Mm.
Och jag vet inte om det är, jag vet inte om det är fult att snusa egentligen, men ja.
Tänker du liksom för lyssnarna eller publikens skull, eller tänker du för din egen skärpas skull? Liksom?
Jag tänker för din skull.
Min skull?
Ja.
Jaha. Ja, jag bryr mig inte. Snusa på.
Ja, men då lägger jag in den.
Kör in en Glenn Strömberg lass.
Precis.
Han kör väl 8 prillor och sådär.
Ja, men säkert.
Hur många kör du?
Nej, kör en.
Du kör en. Ja. Vad säger Linda Marie om ditt snusande?
Du, hon tycker att det är helt okej.
Ja.
Det är däremot rökande. Nej.
Ja, du röker också?
Nej, det gör jag inte. För då skulle vi inte bo tillsammans.
Nej, det hade varit lite grovt om du rökte också.
Ja, men faktiskt. Men det, jo, nej, men det är nolltolerans på den, på rökningen. Så att det, ja.
Mm, det kan man kanske förstå också.
Jo, absolut.
Du, hur mår du?
Du, jag mår bra måste jag säga. Det är ju en speciell tid, men... ja, det är ett nytt år i alla fall, och hur klyschigt det än låter så känns det ändå lite bättre att man, ja, nu vet man ju förutsättningarna inför det här året lite bättre i alla fall.
Mm.
Förra året kom ju som ett magplask mer att man, ja, det var som att någon drog undan mattan under fötterna på en, och så fick man bara, ja, vänta helt enkelt.
Hur tänker man egentligen som artist i de här tiderna? För att jag tänker att det kan ju faktiskt bli så att det här blir väldigt långdraget. Ja. Har du någon liksom femårsplan, eller hur tänker man?
Nej, alltså för, om jag ska vara ärlig, förra året då gick man mest och väntade bara och försökte göra lite små saker, lite online spelningar och ja, jag gjorde lite små spelningar när man fick samlas några personer. Men alltså man tänker ju, ja, jag försöker ju tänka hur jag ska göra om allting bara fortsätter, och det blir väl online man får tänka liksom. Ja, och försöka liksom tjäna pengar på de sätt det går. Och liksom inte i värsta fall, det låter som att det är jättehemskt, men annars får jag ju ta ett vanligt jobb. Och det är inte för att jag ser inte ner på det, men ja, det är bara för att man har satsat så mycket på det man gör som det känns jobbigt att behöva släppa liksom taget om något man har byggt upp som ändå rullar på bra i vanliga fall.
Jag fattar att du känner att du måste nästan ursäkta dig och säga något sånt. Men det behöver du inte göra, tror jag. För att jag tror att många förstår nog det. Att har man liksom slagit igenom som artist och lever på det, så är det klart att det känns som ett steg tillbaka att gå till ett vanligt jobb.
Ja, men det gör väl det. Och liksom, nu har jag jobbat med vanliga jobb i mina dagar, så att det är inget fel på det. Men det hade känts väldigt tungt nu att behöva gå tillbaka dit bara för att börja om igen sen. Liksom. Utan man, om det inte blir så jättelångvarigt där, så vill man ändå hålla sig kvar på banan på något sätt.
Mm. Hur såg ditt 2020 ut?
Det hade sett väldigt bra ut in, eller är det det du tänker? Eller? Mm-hmm. Ja. Nej, men det hade väldigt många spelningar inbokade hela sommaren och hösten, och första året egentligen som allt var planerat. Jag hade planerat in semester och liksom allting så väldigt ljust ut och mycket mm. roliga spelningar och festivaler och sådär, så att ja, det var väldigt ljust.
Men hur tär en sån här grej på dig då? Alltså rent psykiskt, har du varit ledsen och nedstämd eller har du försökt att hålla gott mod ändå, eller hur funkar det för dig?
Ja, men alltså, jo, jag har ju varit väldigt ledsen, men jag har ändå försökt liksom att peppa igång mig själv och kliva upp varje morgon, även fast vissa veckor har ju varit supertufft att ens överleva, känns det som faktiskt. Så att, det går väldigt upp och ner. Mm. Och det värsta är väl egentligen att man har inte blivit lovad, men de har uttalat sig i media om att nu ska vi öppna upp igen och nu blir det bra, och då blir man jättepeppad och så sen så bara släcks allt igen, och det är väl det egentligen som att har varit värst. Hade de sagt att hela det här året är kört, då hade man ju bara slappnat av. Men som sagt, ingen visste någonting eller vet någonting fortfarande egentligen, så att det är ju, ja.
Nej, men det är nästan ännu värre när man liksom får som en teaser, ja. att nu är det på gång liksom.
Exakt.
Det är ungefär som att vara jättekär i en tjej som, och hon ger dig en liten hint om att det kanske blir vi.
Exakt.
Och sen så dissar hon en liksom till slut ändå. Ja, jag fattar att det är tufft verkligen. Det känns som att din bransch har ju drabbats nästan hårdast, får man säga. Och skådisarna liksom.
Ja, men jag tror det. På många sätt i alla fall. Mm.
Men du, jag noterar att norrländskan är ganska intakt ändå.
Jo, men den kommer och går. Sen blir det alltid, man skärper ju alltid till sig lite på något sätt. Alltså, uh-huh. inte medvetet, men jag tror det blir det automatiskt när man pratar med någon ja, från huvudstaden här. Att det blir liksom lite mer skärpt, tror jag.
Men hur norrländskt pratar du just nu från en skala 1-10? Hur grövre kan det bli liksom?
Ja, men jag tror jag pratar en 5 kanske, uh-huh. ungefär.
Så du är ändå stockholmsiserad?
Ja, liksom. Det är absolut. Det är alla hemifrån sig, eller många. Man hör ju bara, när har Anna börjat helt stockholmare nu? Alltså det är så mycket.
Alltså, jag tycker det här är asnorrländskt.
Ja, men det är många som säger det, så jag är ändå glad att det finns kvar, att jag inte liksom släpper på det. Men,
hur mycket kommer det tillbaka när du åker hem?
Ja, väldigt mycket. Då,
100%?
Ja, då sitter det. Då är det klockrent.
Är det för att du vill det, eller är det för att det bara sker, eller är det för att du annars skulle få massa gliringar från de andra?
Nej, alltså 90% att det bara sker, tror jag. Men sen är det absolut 10% att jag skulle få skit om jag inte pratar på riktigt liksom. Ändå tycker min pappa att jag pratar jätterent liksom. Det tycker jag, men...
Men du, hur mycket tycker du att den här nidbilden av norrlänningar stämmer? Att ni ska vara tysta och introverta och dåliga på att prata om känslor och sådär?
Ja, alltså, vad ska man säga? Det är väl också lite 50-50. Alltså, nu är många så, men samtidigt, jag vet väldigt många från Norrland som pratar mer än alla från södra Sverige tillsammans. Så att det är väl, jag tror att det är precis som, alltså, det är verkligen en nidbild på ett sätt, för att folk i hela Sverige är ju så, vissa pratar jättemycket, vissa pratar ingenting. Så att, men det är väl någon slags, dåligt svar, men nej. Jag tror inte den stämmer jättebra faktiskt.
Alltså, nej, men det är ganska svårt också att generalisera många människor.
Det är ju det. Ja. Men samtidigt,
så det var en dålig fråga egentligen.
Nej, det tycker jag inte. Men det är ju sant, för att många säger det. Ja, men jag tror att du ska vara tyst, eller jag tror att alla norrlänningar ska vara tysta. Och hela den där Norrlandsgrejen är ju så kul, för att man liksom samlar ihop så många län och liksom distrikt egentligen i ett namn. För det är ju så många olika län och landskap där uppe, och det glömmer man lätt bort. Som man säger Norrland, men jag till exempel är från Ångermanland. Och det är ju inte så många som säger, är du från Ångermanland? Utan det blir Norrlandsfacket direkt, och då ska alla vara likadan och alla prata likadant. Och, ja, du fattar.
Men jag tror inte många av oss från Stockholm och neråt fattar ens hur stort Norrland är.
Nej, det gör nog ingen, tror jag.
Nej, men det är ju så, för nej, det känns faktiskt som att vi tar typ Gävle och uppåt, det är Norrland för oss. Liksom. Medan du som är norrlänningen, du ser nog inte på det så, tänker jag.
Ja, men jag är väl ändå lite mer ödmjuk där. Alltså, de som är från Norrbotten, de bara, nej, hör du, riktiga Norrland, då får du kliva upp lite. De tycker att jag är från fake Norrland också, så att desto högre upp det kommer, desto mindre, alltså desto högre upp går gränsen också, lite grann så. Och det vill också generalisera, men man får ju alltid en liten gliring om man är där uppe att ja, du är nästan från Norrland i alla fall. Det är alltid så här en kamp.
Det är som en så här prestigekamp.
Ja, men lite grann.
Vem är mest norrlänning liksom?
Ja, det är intressant. Det är
roligt. Jo. Att även finns liksom hierarki inom er.
Absolut. Mm. Och Norrbotten är väl finast. Där är man säkrast. Där kan man ju säga att man är från Norrland.
Så där, om man är därifrån, då platsar man överallt.
Absolut. Mm.
Har du sett den här Björnstad?
Nej, det har jag faktiskt inte gjort.
Nej, men den handlar ju, den är utspelar sig i Norrland och, ja. Då är lite, det är ju mycket det här med machokultur och svårt att prata känslor och så här, och det är därför jag frågade lite om det. För nidbilden finns ju där.
Men... Jo, men jag har ju sett reklamen för det, så jag har sett lite bilder och så här, ja, och vad de har skrivit om det, så jag förstår ungefär.
Mm. Jag vill fan rekommendera den för alla, för den är 5+.
Den ska jag kolla på.
Ja, det tycker jag. Den finns på HBO Nordic. Kanon. Du, vi känner ju varandra lite grann.
Det gör vi, ja. Absolut.
Vi har setts några gånger. Hur många gånger har vi setts? Vet du det?
Ja, men 3, 4, 5 gånger kanske. Ja. Något sånt ska jag tro.
Jag kan nämna, ska vi se här. Vi hade någon slags förfest innan en Melodifestivalfinal, va?
Ja, det stämmer.
Hemma hos er.
Jajamän.
Sen så var väl du och din tjej på min bokrelease. Och jag var på hennes bokrelease.
Det var du.
Så det är 3 gånger.
Jajamän.
Ja.
Sen första gången jag träffade, vet jag att det var på, vi var på en konsert på Gröna Lund.
Vart, eller vilken konsert?
Ja, jag följde med Linda Marie som, men det var något som båda ni gillade.
Jo. Det var ju ett... Kan det vara så här college punk band?
Ja, absolut, det var det. Det vet jag, men jag vågar inte säga vilket det var för.
Kan det vara något så här
antingen typ Sum 41
Simple
eller
Plan, va?
Simple Plan var det.
Simple Plan
var det. Absolut.
Ja, men det har vi gemensamt.
Ja.
Den musikgenren.
Exakt.
Det är lite tabu att gilla sån musik, har jag märkt.
Ja, men det verkar så. Hon säger det också, men jag har ingenting emot det, men det är bra. Det är fränt, men
det är bra.
Ja.
4 gånger alltså.
Ja.
Ja, vad kul. Ja, då satt vi alla 4.
Ja.
Ja, vad härligt. Jag har tänkt på en grej angående din röst.
Ja.
För det var ju så när jag tog in dig här nu i studion, så pratade jag med han som hjälpte oss med mickarna och satte på inspelningen här, och han sa så här: "Ja, är det den Emil han med speciella rösten?"
Ja, just det.
Får du höra det ofta?
Jo, men det får jag. Alltså, jag tror att folk känner igen min röst mer än mig, faktiskt.
För det finns ganska tydlig diskrepans mellan din röst och ditt utseende, tycker jag. För du har ganska, ditt utseende är ganska ungt och lite pojkigt nästan. Mm. Och din röst är väldigt mörk och speciell.
Jo, precis. Ja, de säger det.
Känner du själv så, eller är det bara baserat på att folk tycker det, tror du?
Nej, alltså jag tänker väl på det när folk säger det, men jag har aldrig tänkt på det själv. Alltså, det är ju bara så jag är liksom. Så att för mig är det väl naturligt, men jag förstår ju att det blir en krock för människor. Alltså när de ser, många ser mitt namn på någon affisch om jag ska komma och spela någonstans, eller om jag ska vara med i något program. Och då tänker nog de flesta att ja, men nu blir det någon smörpop liksom. Eller jag vet inte, det känns så. Så ja, blir det liksom en chock ibland för vissa.
Hade du velat kunna sjunga liksom ljusare och sådär?
Ja, men absolut, ja, man har ju testat det, men det har ju inte, nej, jag är inte jättebra på falsett grejer, så det kan jag ju villigt erkänna, men nej, men jag är väl ändå nöjd. Alltså, jag är ändå glad för att jag har ett slags ID, för det är ändå mycket det som har tagit mig framåt, eller som gjort att folk vill lyssna på mig, tror jag. Så att ja, jag är glad för det, men det är klart att man önskar ibland att man kunde pressa upp lite. Någon oktav till.
Men du, jag tänker att vi ska ta det lite från början.
Ja.
Vi spolar tillbaka bandet till 1991.
Absolut.
Vi tar oss till Undrom.
Undrom, ja, precis.
Ja, en liten by utanför Sollefteå.
Mm.
Hur liten då?
Ja, det bor 89 pers i själva byn.
Är det sant?
Ja.
Och den minsta byn jag hört.
Ja, det är en liten by.
Det är din familj alltså?
Ja, det är min familj och kusiner. Nej, men det är väl så här också. Det tillhör ju som en socken, du vet.
Mm-hmm.
Som heter Botio socken. Och där, det kanske bor 500 pers cirka. Så att det är som flera små byar runt varann. Och själva byn Undrom som jag kommer från, där bor det. Står det enligt Wikipedia 89 pers. Jag vet inte hur bra det stämmer, men ja, det är väldigt litet. Det är det.
Alla små hålor i Sverige. Min fördom säger att det finns alltid en frisör och en pizzeria.
Ja.
Stämmer det?
Nej, det finns ingen pizzeria. Det finns en affär kvar där nu.
Okay.
Det är det enda som finns. Och frisör, jo, alltså, nu finns det frisörer runt omkring det, men alltså, det var mer så här att man åkte hem till någon morsans kompis och klippte sig.
Okay.
Som absolut var utbildad frisör, men det var mer på den nivån liksom.
Mm.
Det var inte någon riktig verksamhet kanske.
Nej. Vad vet du om din födsel?
Ja, vad jag vet, jag föddes för tidigt, vet jag. Det är typ 3 veckor, tror jag. Mm. 2-3 veckor. Och det var inte så bra. Och sen vet jag också att min mamma inte, hon minns inte att hon födde mig. Det vet jag också, för att hon mådde ju väldigt dåligt då, alltså psykiskt dåligt. På grund av att min bror dog inte ens ett år innan. Utan jag föddes i maj 91 och han dog i augusti 1990 då. Mm. Så att, det var väldigt, jag antar att det var en väldigt konstig grej med födseln där. Men jag vet att hon inte minns det de berättat, att hon kommer inte ihåg själva förlossningen och något ifrån det.
Vad hände med din bror?
Han dog i en trafikolycka. Han cyklade och hamnade under en traktor som har en sån här hövändare, du vet, som slår hö. Mm. Och fick den i huvudet på något sätt. Har inte alla detaljer, men på det sättet var det. Så han hamnade under traktorn. Han skulle cykla till en fotbollsmatch och, ja. Det kom ju som en chock för dem, eller för familjen såklart. Det var, ja.
Hur gammal var han?
Han var 9 år.
Fy fan alltså. Mm. Var det deras enda barn då eller?
Nej, det var, jag har ju min syster också som är äldre. Hon var 3 år äldre än hans, hon var 12 då. Mm.
Hur tror du att det här formade dina föräldrar och din syster?
Jag tror, alltså det förändrar ju hela deras liv och det förändrar hela mitt också. Men om vi ska prata om dem så, nej, men jag tror att de hade ett mycket lättare sinne innan. Jag tror att det känns som, när jag tittar på bilder och gamla filmer, så känns de verkligen som en riktig så här svensson familj som alla drömmer om liksom där. De har allt det normalt och som det ska vara liksom. Sen känns det ju som att det inte blev så. Mm. Och vilket är förståeligt, alltså jag dömer inte någon för det, utan det är ju såklart jättetragiskt att förlora ett barn liksom, och en bror.
Var du planerad eller ville de skaffa till barn just för att de hade förlorat ett barn, tror du?
Nej, jag kom nog till för att de förlorade ett barn. Jag blev planerad efter förlusten, ska jag tro. Mm.
Och du pratade om att din mamma mådde psykiskt dåligt under din födelse.
Ja, eller i alla fall att hon inte minns, men det gjorde hon ju såklart. Hon var ju förstörd liksom av det där.
Tror du att den här förlusten då av den här brorsan, att det har präglat din uppväxt också, med tanke på dina föräldrars mående och så?
Jo, men det har det verkligen. Alltså jag har ju förstått det mer när jag blev äldre än när jag var yngre. Så alltså jag har alltid mått ganska konstigt, och framförallt i tonåren och runt 20 och fram till idag. Alltså det påverkar mig fortfarande. Mm. Kanske inte just att han dog, men hur mina föräldrar mådde av det här. Det tror jag påverkar hela mitt liv, absolut.
Mm. Hur mår de idag?
Men de mår bra och vi har väldigt bra kontakter idag, ska jag säga. Det blir bara bättre och bättre. Det känns som att vi är mer på samma nivå. Och jag förstår dem mycket bättre varför de kanske betedde sig som de gjorde.
Tycker du att det är svårt med det där att kunna förlåta sina föräldrar för fel de gjorde under barndomen?
Nej, inte nu tycker jag inte det. Men när man var tonåring och lite yngre, då hade jag väldigt svårt att förstå varför de sa som de gjorde och varför de tyckte saker och sådär. Mm. Men nu förstår jag ju. 100%.
Hur bearbetade de det här? Alltså behöll de foton och sånt uppe, eller försökte de liksom ta bort det för att...
Nej, de har, alltså det fanns alltid bilder på min brorsa, alltså Johnny hette han då. Mm.
Är ni lika?
Ja, men de säger det i alla fall. Jo, men det tycker jag väl att vi är, eller var. Men de hade alltid bilder uppe på honom, och de fortfarande det då. Och det är jag glad för liksom. De försökte ju aldrig dölja liksom att han hade funnits, och det är jag ändå glad för. Mm. Men det var ju lite speciellt. Jag trodde ju alltid att jag skulle dö när jag var 9 också, bara för att han gjorde och leva. Jag tror inte att det är så bra liksom för ett barn att tro. Jag vet inte varför jag trodde det heller. Men det var väl någon typ i skolan och så här som sa bara, men du kanske också kommer dö när du är 9. För att man pratade mycket om det. Man funderar ju på sånt där när man är i den, alltså när man börjar skolan 6-7 år liksom, så funderar man på varför saker är som de är. Och då trodde jag väl, jag hade inbillat mig att jag skulle dö redan då. Mm. Och det är liksom att ha dödsångest på något sätt när man är så liten, man förstår ju inte det fast man ändå har det är väldigt, väldigt konstigt.
Ja, jag förstår det. Men du, din syrra, hur gammal var hon när din brorsa dog?
Hon var 12.
Hon var 12?
Ja.
Det är ju fan en knepig ålder.
Det är
alltså
den sämsta åldern, ska jag tro.
Ja. Vad hände med henne?
Nej, men hon mådde inte bra. Och det märks ju, om jag vet inte om jag får säga det så, men det märks ju på henne än idag att det har satt spår liksom. Mm. Det gör det. Hon är ju väldigt stark tycker jag, men hon har ju mycket problem med sig själv och tro på sig själv. Och liksom. Mm. Hon förlorade ju både sina föräldrar och sin brorsa kan man säga. alltså ja, mina föräldrar överlevde ju, men de försvann ju som personer, alltså som föräldrar. De stängde ju in sig på varsitt håll liksom, och det blev väl aldrig mer som det var innan.
Nej. Nej, fan, det är svårt det där att föreställa sig, alltså, det går ju inte att föreställa
Nej,
sig.
Nej, det gör det, och jag kan egentligen inte prata om det. Alltså jag kan ju bara prata om hur det har varit för mig.
Mm.
Sen har jag varit för dem, jag har ju pratat med dem om det liksom, men det är ju...
Är de bra på att prata om det?
Ja, om jag tar upp det så absolut. Ah. Men jag tycker, jag vill ju prata om det så mycket som möjligt ändå, så fort jag är hemma, att man alltid säger något om det liksom. För jag tycker det är viktigt, för jag tror inte de har bearbetat det tillräckligt mycket.
Nej.
De skulle ha... Och det var väl inte lika mycket, alltså lika vanligt, det var ju på 90, början av 90 där, var väl inte lika vanligt med alltså få psykologhjälp och liksom stöd och folk att prata med. Jag tror inte att det var riktigt samma sak som det är idag.
Nej.
Det är,
nej.
Så, det är mycket mer normaliserat idag, då var det liksom mer lite tabu kanske att prata med psykologer och så, känns det som. Eller jag vet inte om det var så, men det känns som
det att känns det var, som att det var nog ett större kliv att söka hjälp för dåligt mående förr.
Exakt.
Men du, den här personen som körde den här traktorn då, vad hände där?
Ja, jag frågade faktiskt många gånger om honom, men jag tror det varit väldigt jobbigt för honom också såklart, men jag har inte hört så mycket faktiskt alls. Men det blev ju ingen... Då, alltså det var ju inte hans fel.
Det blev ingen utredning ens eller?
Jag tror inte det.
Nej. Ah, shit, vilken historia alltså.
Ja, speciellt.
Verkligen, jag hade ingen aning om det här.
Nej, men
verkligen sorgligt alltså.
Ja.
Men han är begraven där uppe eller?
Ja, det är han, precis.
All right, men du, om man... Nu blir det svårt att prata om din barndom utan att...
Ja, så här... precis. Men det är ingen fara.
Nej, jag fattar. Vad bra att det inte är det.
Nej.
Men hur hade du det annars då? Bortsett från den här händelsen som såklart präglade säkert hela din uppväxt. Men hur var det annars för dig? Vad var du för typ av barn?
Alltså jag var väldigt blyg och lugn. Och ville inte vara i vägen. Sen gillade jag att spela fotboll och... Ja, var med kompisar. Men jag var väldigt... Alltså jag var social, men jag var väldigt blyg. Jag vågade liksom inte ta kontakt med folk riktigt.
Men hur och vart kom musiken in?
Alltså jag började spela lite, man fick börja lära sig spela gitarr i skolan när man var 9 år. Så då började jag lite med elgitarr och gitarr och testa att spela. Men jag slutade kanske efter 2 år tror jag. Men då lärde jag mig ändå att spela ackord och så här. Men det var ju så många andra som var så duktiga, tyckte jag då. Och det var de ju också såklart, de var inte dåliga. Men jag menar, vi var inte så gamla heller. Men jag tyckte att de var så bra och de sjöng och de höll på och så här. Då tänkte jag, men det är nog ingenting för mig. Jag kan inte det där riktigt som dem. Och det är väl en sak som jag alltid liksom har tyckt att folk, andra är alltid mycket bättre än vad jag. Så att, jag la ner det då. Kanske när jag var 11 och sen så spelade jag bara fotboll och hockey och håll på och idrotta liksom.
Men hur ska man någonsin kunna ta för sig i en så tuff bransch som artistbranschen om man tycker att andra är bättre än sig själv?
Ja, det är en bra fråga, för det är lite det problemet jag sitter med hela tiden. Alltså, många kan ju tro och tycka att jag är så här kaxig typ i låtar och så. Men jag låter väl kanske låtarna tala för sig själv. Jag ser varje låt lite mer som en film kanske. Allt behöver inte handla om mig. Jag beskriver ofta liksom saker jag sett eller jag hör vad folk säger. Och sen kan folk ta illa upp av det eller tycka att det är skitbra. Jag vet inte hur man ska tänka kring det. Jag tänker att det är skapande liksom. Då är det är inte lika hårt för mig. Det är inte riktiga livet alla gånger. Och ibland är det det också. Men hur man ska ta för sig, man får ju bara försöka tro att man ändå har någonting. Men det är ju verkligen, jag skulle säga att hade jag inte så mycket lyssnare och folk som stöttade det jag gjorde, så skulle jag nog inte liksom våga ta igenom det själv. Alltså satsa på det själv helt.
Nej, men det där är ju ganska intressant med dig. Du har ju väldigt mycket streams, väldigt mycket trogna lyssnare.
Absolut.
Men det känns inte som att du riktigt har fått det här kommersiella genombrottet i ren media. Så
nej.
Förstår du vad jag menar?
Nej, men det har jag inte. Det
är lite konstigt det där. Vad tror du det beror på?
Ja, men det beror nog framförallt på mig själv, att jag har varit dålig på att suga åt mig, dålig på att kontakta folk kanske. Och det är också problemet där. Jag tänker ju att ingen vill väl umgås med mig, ingen vill väl hänga med mig liksom. Jag tänker ju alltid ner mig själv där liksom. Så det är väl det som är mitt stora problem, att jag tänker att men det är ingen som vill ha mig där, så att jag skiter i det liksom. Och det är jättesynd, för många gånger är jag jättetaggad på att hänga med folk och göra saker, och jag ser andra hitta på jätteroliga projekt och så tänker jag, det där borde jag göra och det där vill jag vara med på, men jag hör inte av mig, det blir bara jobbigt om någon säger nej liksom.
Vi måste nästan berätta vad du skrev till mig när jag frågade om den här podden.
Ja.
För att du sa så här: hittar du någon annan gäst så ta den. Alltså, man, vad fan, jag har ju skrivit till dig. Vem säger den så?
Nej.
Och det är kännetecknar ju exakt allt det vi snackar om
exakt,
just nu.
Ja, men det är väldigt mycket jag. Nej, men jag tänkte, jag var seg på att svara, så får jag skylla mig själv om jag liksom missar det. Liksom.
Sa du samma sak till Christer Björkman då? Eller? Så här.
Nej, det sa jag inte. Men nej, absolut inte.
Nej, jag fattar vad du menar.
Men jag är lite rädd för att vara i vägen. Alltså, jag gillar ju verkligen människor. Jag vill inte förstöra för någon och inte trycka ner någon. Bara för att jag själv mår så dåligt många gånger. Liksom, jag är ganska svag i mig själv. Så vill jag inte heller reta någon, provocera någon och liksom göra någon, trycka ner någon. Och jag vill absolut inte vara i vägen, känner jag väl. Framförallt i vardagen. När jag står på scen till exempel, det älskar jag ju. För då vet jag att här får jag stå. För nu är jag inbokad för den här tiden. Så det är min stund att få glänsa och få ge publiken någonting, för de ändå köper biljetter och kommer hit och kolla, då får jag ändå, de vill att jag ska vara här, nu kör vi. Men det är typ min enda säkra plats i världen, känns som.
Då får du liksom utlopp för det här som inte går i det privata liksom.
Exakt, precis.
Men det är ändå intressant, för att den personligheten du målar upp här för mig, alltså det känns som att det är ganska långt från den till att bli en artist.
Det är det verkligen, absolut.
Den vägen och den resan, vi måste prata om det.
Ja.
Hur hamnade du liksom där du är? Alltså,
ja.
Du borde jobba på en fabrik.
Ja, men faktiskt, ja, men det är en fabrik. Jag är perfekt på en fabrik, ska jag tro.
Och det säger jag med all kärlek till dig och alla på fabriken.
Ja, absolut. Nej, men alltså jag vill ju stå på scen, jag vill ju skriva låtar och jag vill ju jobba med musik, för att det är ju, jag gillar ju allt med det liksom. Så att det är väl därför jag också gör det. Och så är jag en, även om jag säger emot mig själv, så är jag också en tjurskall. Jag vill ju framåt, fast det är svårt. Jag bromsar mig själv samtidigt som jag har gasen i botten och bromsen i botten samtidigt på något sätt. Så det går framåt hela tiden, men det är också jag själv som drar ner mig och gör att vissa saker inte blir av liksom.
Har du gått i mycket terapi?
Nej, alldeles för lite. Lite grann.
Det känns som att det finns så saker att jobba med.
Absolut, det gör det ju verkligen. Ja. Och det är absolut ett mål för i år att jag ska ta tag i det 100% mer.
Mm.
Absolut, men lite hjälp har jag fått, men jag behöver ju 1000 gånger mer. Det är jag medveten om.
Ja, nej, men det är magiskt.
Ja.
Det har gjort underverk för mig.
Ja, men visst är det så.
Men du, om vi går tillbaka till skoltiden då.
Ja.
Och vad hände där då i grundskolan? Fanns det liksom en dröm hos dig att någon gång ska jag lämna den här pisshålan och sticka till Stockholm liksom? Eller vad hände?
Ja, alltså, jo, när fanns det en dröm. Alltså, jag var hemma mycket själv. Min syster hade flyttat till, som var mycket äldre än mig då. Så att jag var ju hemma mycket själv och lekte. Och då lekte jag alltid att jag hade ett tv-program hemma. Typ när jag lekte med Lego och så här, då låtsades jag att jag hade som en egen studio, så var jag som, ja, programledare. Så jag tänkte, jag hade ändå någon slags dröm om att göra något annorlunda. Det kände jag, för att jag kände liksom att jag passar inte riktigt in. Jag är alldeles för tyst och alla andra är ändå bättre än mig här, så varför ska jag vara kvar på något sätt? Så, och det var ingen som, det var inte, alltså nu när jag ser på det efterhand, det var ingen som sa att de var bättre än mig, men jag kände ju bara det själv.
Men tänkte du så här att någon annanstans så kanske inte alla är bättre än mig?
Ja, exakt. Ja, men lite så kanske. Eller någon annanstans kanske liksom känner jag att jag är lika bra som någon annan i alla fall.
Fan vad sorgligt. Fan vad sorgligt alltså.
Ja, absolut. Jo, det är skitsorgligt. Det är det faktiskt.
Ja.
Och det är väl, alltså det där bär jag ju med mig fortfarande. Jag har ju blivit bättre på att liksom ta tag i, alltså förstå det, men jag har ju fortfarande den störningen. Det måste jag ju erkänna för mig själv i alla fall.
Men finns det någon, jag vet inte vad man ska kalla det, men någon diagnos för det där? Eller är det bara jävligt dålig självkänsla? Eller?
Ja, men det är säkert någon diagnos. Jag får utreda det helt enkelt. Men det tror jag. Alltså, något fel är ju.
Mm. Tror du att de här känslorna och det här synsättet du har på dig själv, att det beror på hur dina föräldrar, hur de mådde på grund av olyckan?
Alltså det är nog inte bara det, men väldigt mycket tror jag. Jag tror att det kan ha mycket med det att göra. För att jag vet att mina föräldrar älskade mig, för det har de ju sagt det, men det kändes aldrig som det när jag var liten. Så det känns som att om inte ens de liksom tyckte om en, varför ska någon annan göra det? Lite den känslan bygger väl allting på. Sen vet jag ju att de älskar mig och älskar dem liksom. Men när man är liten och man inte liksom känner det, då, ja. Och jag förstår ju, för att de hade så mycket annat att tänka på och det var mycket att bearbeta liksom.
Det där är också intressant, det där som du gör hela tiden, att du hela tiden så här när du säger så här, ja men mina föräldrar hade mycket annat att tänka på, ja. Så skyddar du dem också.
Jo, det gör jag.
Det gör du hela tiden. Jo, du kan inte kritisera dem, för då måste du skydda dem också.
Ja,
absolut. Och det gör du hela tiden.
Jo, det gör jag igen. Helt rätt. Ja. Nej, men jag är verkligen så.
Ja. Ja. Nej, det var bara en spaning.
Ja, det är en jätte...
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det är sant. Supersant.
Ja, men jag kan känna igen det där. Det är svårt det där med, för att man känner sig, man vill inte vara för hård, men man vill också ändå uttrycka någon slags åsikt och så här.
Ja, absolut.
Det är tufft det där. Ja, men vi återgår till där vi var. Du hade ett tv-program hemma.
Ja, exakt.
Och du, hade du, vad drömde du om liksom?
Men jag drömde ju mycket om fotboll var det då. Mm. Jag spelar ju mycket fotboll och jag tänkte väl, ja, man kanske kan bli fotbollsproffs. Då kommer man ju härifrån och då får man ju göra något bra. Och,
hur bra var du?
Inte så duktig. Men jag var duktig på att trixa med fotboll, det var jag ganska duktig på. Men jag hade nog kunnat blivit bra, det tror jag. Om jag hade haft det självförtroendet och självkänslan. Mm. För då hade jag kunnat gett allt. Det är lite som med musiken egentligen, att jag har gett så mycket där. Det är därför jag också liksom kommer framåt. Jag tror att jag hade kunnat bli ganska duktig på fotboll om jag hade vågat, ja, satsa allt på det. Liksom.
Hade du mer råtalang inom fotboll än musik, tror du?
Nej, det tror jag inte. Nej, det tror jag inte. Det hade nog varit en träningsprodukt. Absolut.
Mm. Men vilken ålder är vi här då, när du drömmer om att bli fotbollsproffs?
Ja, men då kommer vi ändå mer upp på typ så här 12-13 kanske, där någonstans.
Och vad hände med dig när du kom in i tonåren och puberteten och allt sånt där? Vilken roll gick du in då?
Ja, men då var jag mer där på högstadiet, så var jag nog, jag var väl snäll och trevlig och ville passa in. Jag var nog mitt emellan, jag var väl inte mobbad, men jag var väl inte heller bland de coolaste, tycker jag i alla fall. Men jag var väl... pratade typ med alla, känns det, känns som att jag kände alla i min högstadieklass liksom. Och jag gillade alla personer, och det känns som att det var en bra feeling där, måste jag säga, för att det känns inte som att det var så mycket mobbing och, eller det är ju min upplevelse såklart, men det känns som att det var bra stämning och jag var en sån här mitten mellanmjölksmänniska som gillade både, eller ändå var kompis med de populära och de, ja, de som inte var det liksom.
Och hur många år är det härifrån tills det liksom började snurra med musiken och med flytt till Stockholm och allt sånt där?
Ja, alltså jag började ju högstadiet 2004 och jag flyttade hit 2014, så att det är 10 år då.
Mm. Ja. De 10 åren, om vi ska försöka beskriva dem ändå ganska kortfattat, men vad hände då de åren?
Men jag började ju hålla på med musik, med att spela hemma. Man slutade med fotboll och sånt, började festa mer. Det var ju väldigt poppis. 16, 17, 18 var ju då guldåren inom festandet. ja, men man försökte väl bygga någon slags personlighet, eller man blev någon slags person, och jag ville hålla på med musik, så att det strävade mer ditåt. Men jag var ju fortfarande väldigt osäker och ja, visste väl inte riktigt vart jag skulle ta vägen, men musiken blev ju en räddning där. Jag började skriva texter. Mina föräldrar skildes, måste tänka, när jag skulle börja gymnasiet. Så när jag var 16 då. Och då blev det ju väldigt mycket att jag började skriva texter. Och om allting liksom, hur det kändes och alla känslor och ja.
Har du skrivit mycket om det här som du pratar om nu? Alltså det här, dina egna känslor, hur du mår och hur du tycker det är tufft att tycka om dig själv och så här. Och...
Nej, det har jag. På sätt och vis har jag väl det, men jag har väl aldrig liksom gett en ärlig liksom låt bara till det. Men det finns ju med i det ganska mycket av mina låtar ändå.
Mm.
Och även om jag har gjort mycket så här festlåtar och sånt, så finns det ju alltid ett djup, eller det finns något tragiskt i det som vissa ser det, vissa ser det inte. Mm. Men om man lyssnar mycket på det, då kanske man upptäcker, eller om man hör det här, då kanske man förstår det på ett annat sätt liksom.
Mm. Du pratar mycket om den här tryggheten, att du har saknat den och så här. Men när det kommer till musiken då, har du alltid känt dig ganska trygg i den processen, i skrivandet?
Ja, men jag faktiskt, jag vågar. För att det känns som att det finns inga regler där riktigt. Eller gör det ju, men jag kanske inte alltid har följt dem. Och man får vara mer fri där. Mm. Så att det är väl det jag gillar. Ja, jag känner att man kan bara gasa på liksom. Så det tycker jag är, det är bra. Och man känner sig friare.
Och när skulle du betrakta, slog du igenom? Har du något ögonblick där du kände så här, fan, nu händer det. Nu tar det snurr.
Nej, jag tycker väl inte att jag slagit igenom på det sättet, utan jag tror att jag har liksom växt hela tiden bara.
Mm.
Så att jag har väl inget exakt ögonblick, men...
Men ja. Finns det någon liksom milstolpe där du kände så här, fan, nu kanske jag kan börja försörja mig på det här liksom?
Ja, men det var väl... Alltså jag släppte ett album direkt, det gjorde jag helt själv 2013. Och liksom, då hände det väl kanske ingenting. Men några år sen, alltså 14-15 där, då började jag ändå snurra. Släppte någon låt som heter Ego. Som är en ganska skämtsam låt ändå. Och den fick verkligen en snurr. Och då, när folk började sjunga med på den efter bara någon vecka, så då kände man liksom att ja, men nu kanske det börjar hända lite saker. Nu ja, känns det bra liksom. Det är kul att de fattar det här liksom.
Mm.
Så att då kände man verkligen att...
Och den kom 2015.
Ja.
Och du flyttade till Stockholm, när var det?
14 var det, ja. Precis.
Men flytten där, det är ju ett ganska stort steg för en liten verkligen. En blyg kille från Norrland.
Ja, absolut.
Hur kändes den flytten?
Ja, den var jobbig, verkligen, för jag hade ju inget jobb här, eller jag hade inte jättemycket sparade pengar. Jag hade ett typ kollektivt boende med en gammal klasskompis från Sollefteå som var väldigt snäll, och hon skrev på Facebook att nu blir det ett ledigt rum här. Eller hon hade nog lagt ut, och så svarade jag på det. Och så testade jag flytta ner det helt enkelt.
Mm.
Och jag fick chansen att göra det, för det är inte så lätt att få boende heller liksom direkt när man kommer.
Nej.
Ja. Sådär, utan jobb.
Började du jobba då den här i Stockholm då? Eller var du fast inställd på att jag ska fan, musiken ska vara mitt jobb?
Nej, det var musiken, ja, bara liksom
100%.
Ja, jag hade jobbat innan, jag bodde i Sundsvall innan jag flyttade ner. Och då hade jag jobbat. Och så jag sa upp mig från en fast anställning jag hade.
Mm.
Och sen så, ja, tänkte jag, nu kör jag. Nu finns det inget att förlora.
Nej.
Precis.
Men var det i den här vevan då, 2015, som du träffade din sambo?
Ja, precis. Ja. Det var,
hur träffades ni?
Vi träffades faktiskt på, det var TV3s, de hade en sån här releasefest för, vad hette det nu? Uzplay heter det. Mm. Innan Viaplay, tror jag. Det var någon slags online tjänst. Det var mycket för Paradise Hotel och så här. Jag, min kompis Christian Täljeblad.
Mm.
Det var mycket tack vare han vi träffades, för han kände ju Linda Marie. Hon jobbade ju som journalist då och hade intervjuat han mycket. Och så att ja, han är,
men det här var väl före han var med i Paradise?
Nej.
Nej,
vi träffades efter han hade varit med.
Aha.
Så att han och jag, ja.
Okej, ja. Mm.
Precis. Så att nej, men han var konferensier på den där releasefesten då, så.
Och ni känner varandra sen Norrland eller?
Ja, vi känner varandra egentligen genom musiken kan man säga, och genom min kusin som har jobbat med han innan. Så att det var så vi fick kontakt med varandra. Mm. Och så var det i samband med Paradise Hotel, alltså när han var med första gången. Så träffades vi där och så började vi spela tillsammans. Ut och vi hade sån här bargig och jag fick vara med och spela och han spelade. För han släppte ju en hitsingel där på hösten.
Mm-hmm. Vad hette den?
Du och en annan.
Men alltså,
kommer du ihåg det?
Vet
det var inte. Ju väldigt stort, alltså det var helt sjukt det där.
Men kan du nynna lite?
Du och en annan har ju en grej.
Ja, kanske. Jag är fan lite vagt. Men jag har ju alltid känt det var bra. Men alltså, vi har ju en ganska rolig lyssnarfråga som vi kan klämma in lite.
Ja, absolut.
Innan vi kommer dit.
Mm.
Som lyder så här: varför gjorde du en låt med Christian från Paradise Hotel? Du är ju en riktig artist och han känns ju bara rätt pajig och oseriös i sitt artisteri. Kan han ens sjunga?
Ja, Christian kan sjunga. Han är musikalisk, måste jag säga.
Han är det?
Det vill jag ge han, verkligen. Ja.
Ja.
Och, nej men vi gjorde det. Jag älskar Christian som person och som på alla sätt. Liksom. Han är en sån jävligt härlig människa som verkligen får en att må bra. Liksom. Och vi gjorde en låt. Vi var ute och turnerade där hela hösten. Liksom, på såna bargig, Paradise Hotel-gig och spelningar blev det. Och det gick väl med i vanliga spelningar liksom. Och nej, men jag ville göra en låt med han. Jag tycker att det var skitkul. Och vi gjorde en lite skämtsam låt som handlar om två killar som dejtar samma tjej då, egentligen.
Den har jag hört.
Ja, just det. Ja, så att, nej men varför? För att det är kul. Jag tycker att man ska testa på allt i livet. Och jag tycker att han är en riktig artist. Och alla kan vara artister och alla kan vara vad de vill. Jag tycker att, jag vet inte.
Helt rätt, ja. Där fick du, ja. Där fick du lyssnaren.
Nej, men jag ser inte liksom upp eller ner på någon. Jag tycker man ska gå sin egen väg och alltid testa. Jobba med dem man vill jobba med liksom.
Men du, om vi ska återgå till när du träffade din sambo. Det var alltså 2015,
ja,
på precis. Någon slags mediajippo.
Ja, exakt.
Vem raggade upp vem?
Bra fråga. Det där, vi är lite oense om det.
Alltså, berätta.
Nej, men hon tycker väl att jag var mer på henne. Och jag tycker väl att det är ganska ömsesidigt på något sätt.
Ja.
Nej, men jag skrev, eller hon taggade mig i en bild, för jag hoppade in i någon, hon skulle ta någon bild med så här konfetti, när hon sköt en konfettirör där, och då hoppade jag in i bilden liksom. Och så taggade hon mig i bilden. Och då tänkte jag så här, ja men det är tydligt att hon vill. Hon vill ju på något sätt att vi ska få kontakt där. Så då skrev jag till henne på Messenger då. Och så, ja men sen så dagen efter den där releasefesten, då kom jag hem till henne. Och så stannade jag kvar i 2 nätter. Eller bara hela helgen nu. Och så, ja, fick vi väldigt bra kontakt.
Det var verkligen pangboom.
Ja, verkligen.
Vad fint.
Ja, det var, ja. Jag flyttade till Bin i hennes lägenhet då.
Ja, men för mig som har följt både er ganska länge så, och träffat er tillsammans och separat, har man ju liksom, det känns ju som att er relation är extremt stark.
Ja, men det är det, måste jag säga.
Det känns som att den är stark som cement liksom.
Ja.
Har ni några riktiga svackor? Har ni haft det?
Absolut, ja, det måste jag ärligt säga.
Ja.
Vi har ju blivit väldigt, alltså nu har vi ju känt varann i snart 6 år. Så att vi har ju verkligen lärt, vi vet ju vilka punkter man inte ska trycka på, så att man får igång ett liv eller ett bråk. Men nog har vi haft svackor. Och det var ju en väldigt jobbig höst när vi köpte en lägenhet för 2018, för 2,5 år sedan snart. Eller 2 år sedan i alla fall. Och då blev det mycket på en gång liksom. Hon sa ju upp sig från sitt fasta jobb som journalist och började med, ja, hon skrev en bok och började med influencer-grejen liksom. Och jag hade ju bara eget företag, och det var ju lite svårt att få lån och sådär på de grunderna, men vi löste det. Sen var det ju mycket med flytten och så. Allt skulle hända fort liksom. Båda är ganska målinriktade. Alltså vi vill ju att saker ska hända, så att vi skulle fixa allt direkt. Mitt upp det där så bröt hon sina fingrar också flera fingrar på båda händerna. Så hon,
va?
Ja, hon var gipsad på båda.
Vad fan hände?
Hon var på en utlandsresa och med något företag eller någon sån här, någon sån här Facebookgrupp tror jag, eller någonting. Och hon skulle hoppa ut från en båt med någon sån här liangrej. Och så fastnade hon på något sätt och knäckte till. Jag var alltså inte med, så jag såg. Men ja, det vart ju kaos. Och så jag fick ju hjälpa henne hela hösten med allt liksom. Och det är ju klart att man ställer upp på det. Det är klart att man ska, har inte jag något problem. Men det blir väldigt påfrestande också när man håller på att flytta. Och man lever lite osäkert rent ekonomiskt. Och det är mycket som stod på spel var det ju. Och då hade vi en riktig så här, några veckor där som var riktigt, så när vi verkligen var nära att det inte skulle gå liksom. Men ja, men vi kämpar ju verkligen för det då.
men hur, när man är i en sån svacka, sån djup svacka, att det faktiskt är nära på att gå skilda vägar.
Ja.
Hur tar man sig upp ur en sån svacka? Vad är ditt tips?
Ja, det är ju väldigt svårt, men jag tror att man ska ju absolut, alltså ja, där kommer väl tillbaka till hur jag är som egentligen. Att jag tar väl andra för mig själv ganska ofta. Och det kan ju vara bra i en sån situation egentligen, för att jag tror ändå om man sväljer sin stolthet lite ibland och ändå ser, alltså vad är det man behöver i sitt liv, vad är det man vill, och är det värt att släppa det man har för att det är lite jobbigt just nu liksom. Då får man får ju ställa liksom fördelar och nackdelar mot varandra. Vill jag vara med den här personen eller vill jag inte? Alltså kommer jag kunna gå vidare från det här och släppa det här? Eller kommer det här alltid störa mig? Och jag kände väl att nej, men jag kommer kunna gå vidare från det här. Och det är många gör fel, tror jag, att de inte pratar med varandra, utan det är bara skrik och bråk. Och det är ju lätt att säga till folk att det är bara prata. Det är inte, det är jättesvårt. Och känner man inte samma sak, då går det ju kanske inte. Men vi kände väl ändå samma sak, att vi ville vara med varandra trots att det var väldigt jobbigt. Så
att... Vem är bäst på att be om ursäkt av er två?
Ja, jag vill säga att det är jag. Det vill jag ändå. Men
det känns ju som att du är bra på sånt.
Ja.
Att du till och med kan be om ursäkt när du faktiskt inte har gjort någonting.
Faktiskt.
Ja. Jag visste inte det.
Jo. Så jag tror absolut att det är jag. Men däremot så har ju Linda Marie, jag gillar ändå hennes stil, för hon har ändå lärt mig att tro mer på mig själv. Alltså, hon har ändå fått mig att våga, eller att hon har fått mig att förstå att jag ändå är värd någonting. Liksom. Så är det verkligen. Så att, ja.
Men kallar du henne Linda Marie eller säger du LM?
LM säger jag mycket. När vi är hemma och bara så, ja.
Det är fint alltså. Ja. Jag gillar det. LM alltså. Det är bra. Men vad skulle du säga är det bästa med henne?
Ja, men allt egentligen. Men det är en specifik sak. Ja, men det är ju hennes personlighet, hennes sätt liksom att vara på, tycker jag. Det var liksom det som fick mig att tycka om henne från start liksom. Tror jag. Det är alltså att hon är så driven och duktig på allt och ändå peppande och positiv. Alltså hon är ju som en sol hela tiden. Alltså det är sällan hon är så här jättenegativ. Hon är väldigt framåt, tycker jag.
Men vad bråkar ni om då? För jag som sagt, jag känner ju er båda lite grann, och hon är ju väldigt glad och solsken liksom. Och du är också ganska, ändå utåt sett, ganska glad.
Jo, men jag är glad, absolut.
Vad bråkar ni om när ni bråkar oftast? Men... Finns det någonting som är klassiskt utlösande faktor för bråk?
Ja, men det är väl alltså såna här fjantsaker vi bråkar, alltså om det är vanliga bråk hemma som inte är så djupa bråk, då är det väl mycket så här att jag inte hade plockat undan min resväska som jag lovade igår att det skulle vara fixat. Alltså det är mycket såna lite så här små hugg mot varandra som kan bli, och då är det lätt att man tänder till ibland liksom. Men det är mycket så här små vardagstjafs liksom. Men nu bråkar jag faktiskt inte så mycket, utan det var väl då den perioden det varit väldigt då var det jobbigt på riktigt liksom. Så att, men annars så är det är lite små, vi jävlas lite med varandra från båda håll. Och hon vet ju exakt vad hon ska göra för att få mig förbannad. Alltså hon är ju sjukt medveten om det. Men då kan jag också vända, har jag en bra dag, då vänder jag bara på det och säger, men nu gör du bara det här för att göra mig arg, eller hur? Då skrattar hon ju bara liksom, då ser man ju att det är så. Så att hon vet ju.
Ja, alltså... Men det här draget du pratar om, att du ibland kan be om ursäkt för saker när du kanske inte ens är den som ska be om ursäkt.
Ja.
Kan inte det bli problematiskt i en relation att den andra personen utnyttjar det lite grann?
Jo, så är det ju. Absolut, och det har väl varit ett problem i alla, de flesta av mina, alltså vänrelationer, alltså alla relationer till andra människor egentligen. Det har ju, visst har det varit så.
Att du liksom tillåter dig att bli överkörd typ?
Ja, ja. Det tycker jag.
Ja, men det får du skärpa dig med.
Det ska jag göra. Ja,
bra. Nu kör vi. Just det, en till fråga om Linda Marie innan vi släpper henne.
Absolut.
Planerar ni att skaffa barn?
Ja, alltså vi planerar ju, men vi har ju inte så här, det är inte att vi försöker skaffa barn nu, men vi har ju tänkt, alltså vi båda vill ha barn, men vi har väl ganska många mål vi vill göra, alltså många saker vi vill göra innan. Men inom 10 år, annars är det nästan för sent, men inom en 10-årsperiod tror jag absolut att det blir så.
Nu ska vi köra lite snabbfrågor.
Jajamän.
Paradrätt.
Risotto ska jag säga.
Vad missbrukar du?
Snus.
Vilken egenskap hos dig själv föraktar du mest?
Ja, det är väl min självkälla, alltså min självkritik ska jag säga. Ja.
Ångesttrigger.
Ja du, allt, nej men att leva, nej det är det ju inte. Nej men alkohol ska jag säga är, inte när man dricker, men några dagar senare.
Vad har du orimligt gott självförtroende inom?
Oj. Ja, men det skulle ju kanske vara matlagning då, som jag tror att jag är duktig på.
Så om jag smakar din risotto så är den skitäcklig?
Det kan vara så.
Roligt. Vi får väl se.
Vi får se, jag förbjuder dig.
Ja, verkligen, gärna. När grät du senast?
Det var nog i söndags var det, precis.
Vad hände då?
Då vi var uppe och hälsade på hos min pappa. det var under coronasäkra förhållanden, för vi tog bilen direkt dit, det vill jag bara påpeka så ingen blir arg här. Och sen så när vi skulle åka hem så insåg jag bara att fan vad tragiskt, eller alltså jag vet inte, det kändes bara så tragiskt. Alltså, jag blev bara så jäkla berörd av att, eller jag sa till Linda Marie också att jag önskar att jag hade mått så här bra när jag var, alltså när jag bodde här, när jag var i den åldern. Jag önskar bara att jag mått så här bra som jag gör nu, då. För då hade ingenting, då hade inte allt det här varit så jävla jobbigt som det har varit i alla år. Så det var väl bara en insikt jag fick som gjorde att när jag skulle åka därifrån att, ja, men samtidigt var jag ändå glad att allt har blivit som det blivit. Liksom. Det var en väldigt speciell dubbelkänsla som gjorde att...
Men blir det så att barndomen liksom sköljer över dig när du åker dit?
Ja, men det blir det väl. Men jag känner också att jag har gjort mycket som har gjort att det har blivit bättre än hur det var då. Liksom. Så att jag är glad och tacksam för allt egentligen.
Ja, det blir ju lite så hur man väljer att se på det.
Ja, exakt.
Att vara ledsen för det gamla eller vara glad för där man är idag.
Liksom. Ja, nej, men jag är ännu mer glad för det. Men, ja.
Bra. Vad lägger du mest pengar på?
Snus och kläder ska jag tro. Att
det... Vad oroar du dig för mest?
Jag oroar mig för framtiden, alltså hur allt ska bli egentligen, alltså både liksom miljö och klimat och hur vi kommer behandla varandra och allt det här med sociala medier och allting. Jag känner väl att tonen är inte så jäkla skön, tycker jag. Inte kanske just mot mig, men så allmänt att det är mycket tjafs och bråk och känns som att vi glider ifrån varandra mer och mer allihop. Att jag hoppas att vi kan komma närmare varandra, men jag oroar mig mycket för att det ska bli oroligare, mer liksom att folk inte förstår varandra. För det är väl ändå det jag vill att vi ska göra.
Vad kommer du aldrig förstå dig på att andra människor tycker om?
Bra fråga. Lever.
Bra svar ändå.
Ja, det vet inte, men lever, alltså det tycker jag är... Äckligt som fan.
Ja, det är inte gott alltså.
Men annars har jag ändå förståelse för det mesta, tycker jag. Men...
Min morsa var riktigt oskön. Det var några månader sedan, så har hon gjort en gryta. Hon sa till mig att det var typ så här. Hon bara, nej men det här är jättebra nötkött och det här är bara... Hon sa att det var något annat. Så när jag åt det så bara, det här är inte så gott. Så bara sa hon, jag bara, vad är det i det här? Så efteråt hon bara, nej men det är lever och lite hjärta och så här. Jag bara, taskigt alltså.
Ja, det är inte skönt. Nej, det smakar ju speciellt.
Ja, verkligen. Alltså, det var bara de här känsligaste, jobbigaste delarna i ett djur. Och hon sa till mig att det var de finaste delarna.
Ja, just det.
Jävla as.
Ja, det beror på hur man ser det också kanske.
Ja, verkligen. Men vissa älskar nog det.
Jo, absolut. Och det,
så är det ju.
Så är det.
Mamma älskar det till exempel.
Jo, absolut.
Och hon vill ju, hon vill ju få mig att prova dem, för hon trodde att jag då skulle upptäcka dem.
Nu liksom.
Ja, och wow. Men jag tyckte verkligen att det bara smakade konstigt.
Ja, jo, jag förstår.
Så jag håller mig till liksom... karé, ryggbiff.
Ja, det är rätt.
Det jag förstår.
Det är trygga.
Ja, exakt. Så Svennebanan är jag.
Ja, men här är ju.
Du, nu ska vi snacka Mello.
Ja,
nu är vi där.
Vad roligt.
Gud, vad kul. Åh, vad du har längtat efter att vara med i Mello.
Mm. Ja.
Åh, vad du förtjänar det, tycker jag.
Ja, men
också.
Tack snälla.
Fan, vad kul. Alltså, du vet ju att jag är Mellonörd.
Ja, men det vet jag.
Som du.
Ja, absolut.
Vi har ju till och med... sätt det ihop.
Ja, det har vi. Så att det är ju...
Fan vad kul. Berätta då. Hur många år har du sökt in?
Vad ska man säga? Jag har ju sökt in kanske 4 gånger totalt, alltså som jag skickat in låtar. Men de 2 första gångerna var ju mer på egen. En gång var ju jättelänge sedan, typ 6-7 år sedan tror jag. Och en gång var för 5 år sedan. Sen de 2 senaste gångerna har ju varit mer seriösa satsningar liksom.
Mm.
Och senast med mitt förra skivbolag var det väldigt nära. Jag var med till veckan innan presskonferensen.
Oj. Vadå, de sa så här, preliminärt är du med?
Ja, exakt. Vill du vara med? Alltså. Känner Emil för det här? Känner du för det här, Emil? Liksom, är du taggad? Ah. Absolut, jag är skitglad och jag kände att jag hade en bra låt och liksom det var jättekul.
Vilken låt var det?
Leva livet heter
det. Fan vad tungt det måste vara ändå.
Ja, det var väldigt tungt. Det var det faktiskt, alltså, och det förstörde faktiskt hela 2019 nästan för mig, att jag inte kom med. Och det är väldigt, kanske vissa tycker det är skitfjantigt att jag säger det, men rent känslomässigt, för att jag hade planerat liksom för det där i över ett halvår liksom. Nästan ett helt år gick man att ladda. Så när man väl släppte låten på riktigt, då var det ju inte alls samma grej som det hade blivit i Mello liksom.
Nej, men jag förstår det.
Så det blev,
och jag tycker inte alls det är töntigt. Det fanns det, det är rimligt. Men fick du någon förklaring på varför ni inte kom med?
Nej, det fick jag väl inte, utan att tyvärr blev det inte den här gången. Men jag träffade hon, Karin, som är chef, som jag har träffat nu också. Hon är jättetrevlig, men jag träffade henne på efterfesten, och då på det året, 2019 var det då. Och då var det nästan som att hon inte bad om ursäkt, men nästan så bara, ja men förlåt att inte komma med, men sök igen liksom, så kanske det går bättre. Så här.
Ja.
Och det kändes som att låten var klar nästan. Alltså ja, den var ju det. Men jag förstår ju dem också. Alltså nu
kommer det igen.
Nu när jag är med. Nu försvarar jag dem. Nu försvarar jag dem helt. Katastrofalt. De gjorde rätt beslut. Skit mig. Nej, men det jag tänkte på är så att det man ska förstå med Melodifestivalen, det är också att det är ett underhållningsprogram där det ska passa alla, eller de ska få in så många målgrupper som möjligt i det, och det kanske var fel just då.
Men vilken deltävling är du ska vara med i?
Det får jag inte säga.
Är det sant? Än.
Nej.
Aha, det är inte uppdelat än?
Nej, det är inte presenterat. Så jag höll på för sig.
Men gud, jag är helt säker på att det har presenterats. Men
okay.
Du har förmodligen mycket bättre koll än mig där.
Ja, jag har fortfarande.
Okej, okay. Så vi kan inte snacka om konkurrensen i deltävlingen?
Nej, jag vet faktiskt inte ens vilka jag ska möta. Så.
Nähä, du vet inte själv det?
Nej, jag vet vilka som är möta, det vet ju alla. Men jag vet, eller de som är intresserade. Men jag vet inte vilka som är med i min deltävling.
Har du hört några andra bidrag?
Ja, jag var ju på sånt här Mello Camp. Men jag kommer inte ihåg riktigt hur.
Eller så gör det och säger ingenting.
Nej, men jag gör faktiskt. Alltså det var ju så, du vet, där var man ju, det var ju lite feststämning där. Man har ju som 3 dagar där man skriver låtar, och sen på sista dagen får man spela dem upp alla låtar, och det är ju lite, inte dimmigt, men det är lite så här, man kommer inte ihåg. De spelar upp låten en gång bara, sen så.
Och på de där campsen sitter de här Bobby Ljunggren profilerna som gudar.
Ja, det är gudar. Absolut.
De sitter på sin tron och bara så här, Emil, hämtar du en java till mig?
Nej, så hemskt. Nej. Så hemskt är det inte. Men det är, man har ju respekt för alla som har varit med och skrivit många melodilåtar, så man förstår ju att det är liksom en egen bransch i musikbranschen nästan, ska jag säga.
Men vad kan du säga om din låt då?
Ja, men jag skulle säga att till skillnad från det jag släppt nu på slutet, så är det en glad och positiv låt som är peppig liksom. Och den handlar väl om att, den handlar mycket om det här året som har varit liksom, att det känns ju ganska bedrövligt, men det går ändå att se framåt och vända det här på något sätt. Precis.
Vad tror du om möjligheterna att gå till final?
Jag hoppas ju på det. Men det är det där sjukt starka självkänslan säger väl. Nej, men jag tror att jag har möjligheten att gå till final, det tror jag verkligen. Men...
Kan du lova mig en sak?
Ja.
Och det är att inte säga så här, de andra var ju bättre än mig, om du inte går vidare.
Ja, nej det ska jag inte säga.
Nej, bra.
Men alltså, musik kan man ju inte tävla, alltså nu ska vi tävla i musik, men man kan ju inte tävla i musik på det sättet.
Nej.
Men jag tror, alltså det, anledningen att jag tror att jag kan gå till final är väl att det är en bra trallvänlig låt liksom, som är positiv. Jag tror att den går in ganska direkt. Den är inte så komplicerad. Och sen har jag en väldigt stark fanbase, och jag tror att de är beredda att rösta på mig. Det hoppas jag att de vill. Vi får se, men jag är skittaggad på hela grejen, så att för mig spelar ingen, alltså det är klart att det är tråkigt om jag inte går vidare, men åker jag ur så är det inte hela världen liksom. Jag har ju spelat så mycket i så många år nu och turnerat runt ändå, så att jag kan nog klara av en sista plats också liksom.
Men vi hoppas ju att du går vidare.
Ja, men jag hoppas att det kan bli så.
Och vi hoppas att det är en bra låt.
Ja, det hoppas vi också. Det återstår att se vad folk tycker. Det är väldigt nervöst.
Hur strikt är det med det där? Alltså, du får inte spela upp den för någon.
Nej.
Inte ens din sambo.
Nej.
Ja, men vad fan. Jag tycker alla där ute ska rösta på Emil. Du, vi börjar bli klara.
Ja.
Hur känns det här?
Känns väldigt trevligt, väldigt häftigt för att uppleva. Jag har ju lyssnat på väldigt många av dina intervjuer eller dina poddar. Och det var häftigt att få vara med.
Vad kul.
Väldigt spännande. Jag var nervös innan, men det känns tryggt ändå med dig, måste jag säga.
Vad härligt. Jag är också supernöjd, och jag hoppas verkligen att det kommer gå bra i Mello.
Ja, men tack så mycket.
Vi ska rösta våra händer blodiga hemma, jag och mina små döttrar.
Ladda ner Mello-appen.
Ja, verkligen. Och trycka. Tryck, jag ska lära min 3-åring att trycka så fingrarna blöder.
Underbart.
Ja, men finns det några slutvisdomsord du vill gå ut med?
Ja, försök det här året att vara lite snällare mot varandra och mot dig själv. Och tryck inte ner dig själv som jag har gjort i alla år, utan gör tvärtom. Lyft upp dig själv i alla lägen och bara vara god och glad. Och ha det så jävla bra du kan. Jag vet inte vad mer jag kan säga. Försök bara vara mänsklig på något sätt.
Det känns ju, om man bara får säga det innan vi signar ut här, att din sambo då, som är ganska bra på att lyfta sig själv, hon har ju blivit någon slags förgrundsfigur och profil för det.
Absolut.
Att hon kan vara en stor inspirationskälla för dig då.
Verkligen, det är hon.
Så att ni är verkligen en match made in heaven, får man ju säga.
Om de säger det, jag hoppas. det känns väldigt bra.
Jag tycker också det. Du, stort tack för din tid.
Tack själv, Nemo.
Hej då!
Hej då!